Du står i köket i din brors villa på Frösön och steker falukorv till dina brorsbarn. Radion står på i bakgrunden. Plötsligt hör du något intressant. Kan du höja, säger du till din brorson.
Swedbanks vd försäkrade än en gång att kundernas pengar var säkra och att betaltjänsterna skulle börja fungera igen under eftermiddagen. Men utanför huvudkontoret hade oroliga sparare samlats för att protestera mot det som de ser som otydliga besked.
Jag tror inte riktigt på det de säger. Jag kan inte lita på dem. Jag har inte kunnat betala hyran. Jag har inte ens kunnat tanka bilen. Det ska väl inte vara så att jag ska behöva pengar under madrassen för att kunna ta mig till jobbet.
I ett direkt sänt tal på Facebook manade statsminister Ulf Kristersson till lugn.
Du ger stekspaden till ungen och hämtar din bror i källaren. Vi måste dra och testa en grej, säger du. Ni kör genom höstlöven till Circle K på Frösövägen. Du tar en dime och går till kassan. Medges ej. Din brorskort funkar inte heller. För helvete, säger du. Och joggar tillbaks till bilen. Ni kör vidare till stan. På Stortorget har ett 50-tal personer samlats utanför Swedbanks kontor. Fler och fler verkar strömma till från sidogatorna. En kvinna rycker i den låsta glasdörren och kräver att de ska öppna. Personalen på insidan står med armarna i kors och tittar avvaktande på den växande folkhopen utanför. Du tycker de ser rädda ut. Vad gör vi nu? Frågar din bror. Du säger inget. Fler och fler människor samlas. Klungan blir tätare. Folk bankar på dörren och glasrutorna. Plötsligt håller en man på andra sidan folkhopen upp sin mobiltelefon och skriker någonting. Vad sa han? Frågar du kvinnan framför dig. Nu har de konkat, säger hon. Nordea också. Du vänder dig om och ser den första gatstenen komma flygande. Vi gör ett program om de problem samhället står inför och vad som riskerar att hända i framtiden. Idag är i stort sett hela jorden beroende av ett och samma ekonomiska system. Men det systemet, som det ser ut idag, är byggt för att falla. Vad beror det på? Och finns det någonting vi kan göra åt saken? Jag heter Viktor Harris.
Och jag heter Anna Davor.
Och du lyssnar på P3 Dystopia. Gräsmattan vid surfbukten är täckt av hundratals tält. Höstlöven är utbytta mot försommarens första gröna blad. Du sitter och försöker tända trangliga köket. Det tog ett halvår efter kraschen innan de flesta vräkningarna kunde börja genomföras, en efter en. Barnen leker i vattenbrynet. De vuxna hänger tvätt på linor uppspända mellan träden. Ingen vill tänka på vad som kommer hända när vintern kommer. Du får eld på köket men upptäcker att riset redan är slut. Så du kväver lågan och reser dig. Din bror syns inte till. Visst håller du ställningarna, säger du till din brorson och börjar gå över Frösöbron mot hjälppunkten på andra sidan vattnet. På väggarna inne i stan sitter affischer för olika nya partier och partiledare. Vissa mot en bakgrund av Jämtlandsflaggan. Andra affischer är mer hotfulla. Med ett sammanbitet mansansikte och texten "Nu räcker det". På ett elskåp har någon sprayat ett stort hakkors. Du ställer dig i kön till riset som slingrar sig runt busstationen. Du får 2 skopor. När du lämnat kön får du ett sms. Du tar upp mobilen och läser. Det vänder sig i magen på dig. Älskade bror, ta hand om barnen och förlåt mig. Du släpper påsen med riset och springer allt vad du har tillbaks förbi tältlägret och vidare upp till din brors gamla hus. Till saluskylten ligger slängd på gräsmattan. På den uppbrutna dörren sitter en inplastad notis från kronofogden. Du rusar upp för trappen. Men du kommer för sent. Du skriker allt vad du kan efter hjälp. Men ute på Norra Strandvägen står husen tomma och obebodda. Under finanskrisen 2008 så var vi enligt en del analytiker bara timmar från att några av världens största banker skulle gå omkull. Och på flera håll, till exempel på Island, så utbröt panik när man inte ens visste om bankomaterna skulle fortsätta att fungera eller om kreditkorten skulle gå att använda. Journalisten Thordur Snær Juliusson berättar.
When it was all happening, people started to hoard food. People started to hoard cash. The central bank almost ran out of cash. The sales of big freezers went up.
Men de stora effekterna av krisen kom senare, när företagen stängde fabrikerna och folk blev arbetslösa och förlorade sina hem. Det var först då man såg de verkliga konsekvenserna.
You know, you're seen as the breadwinner, and it's every man's goal is to get his job, his family, his house, and you know, you're set for life. And then all of a sudden, you wake up one day and that's all taken away from you, it's gone.
Kevin Shepard, här intervjuad på Al Jazeera, var en av de tusentals människor som försökte ta sitt liv på grund av finanskrisen 2008. Kevin överlevde, till skillnad från tusentals andra.
We have people phoning up who are on the brink of ending their lives because they see no hope. The house is going to be repossessed. Their car has been repossessed. They're losing their jobs. They've got serious financial worries.
I en dokumentär från 2009 på YouTube intervjuas irländaren Paul Kelly. Han jobbar på en telefonlinje för människor med självmordstankar.
Suicide?
Yes, true suicide.
Because of the
economic climate and especially those in the construction industry.
Enligt åtminstone en studie så kan omkring 10 000 självmord i Europa och Nordamerika mellan 2008 och 2010 kopplas till den ekonomiska krisen. Men sen löste vi det. Idag så har ekonomin återhämtat sig, börsen den går som tåget och allt är bra. Det är bara att slå på ekonominyheterna och höra det ljuva ljudet av nya rekordvinster för banker och företag.
The big banks are all doing extremely well. The volatility has helped them. Trading revenues are up.
JP Morgan, best quarterly profit of any year so far. Bank of America, its best quarter in history. Goldman and Morgan too.
$3.1 billion, the net earnings over the past 3 months for the RBC.
Yeah, I think, Richard, that the numbers are really good.
Record-breaking profit.
Capital improvements happened across the board and profit as well.
Okay, so this is good news and we're sort of looking at a bit of a renaissance in the banking sector.
Men stämmer det här verkligen? Kanske, om man är djupt insyltad i finansbranschen, det vet jag faktiskt ingenting om. Men om man säger så här, har vi löst problemen som orsakade krisen 2008 och har vi dealat med konsekvenserna som följde efteråt, då är svaret nej. Det är miljontals människor som fortfarande lever under svåra förhållanden orsakade av krisen. Och under de senaste 10 åren så har effekterna spritt sig som en slags cancer från det ekonomiska systemet till det politiska. Vi har pratat med en massa personer för det här avsnittet och de är verkligen inte eniga om allt. Men om en sak så är alla överens. Och det är att vi kommer att få en ny kris förr eller senare. En kris som flera av dem menar riskerar bli mycket värre än den förra. Just på grund av att vi inte har fixat problemen.
I det här avsnittet ska vi ta reda på vad det var som hände 2008 och varför det hände och vad som riskerar att hända i framtiden. Vi ska också försöka förstå mer om hur det ekonomiska systemet egentligen fungerar.
För det blev ju ganska tydligt, ganska snabbt, att alla vi som gör det här programmet tyckte att det var så sjukt komplicerat.
Men ju mer vi läste och ju fler personer vi pratade med, desto mer kände vi att det inte är vi som är exceptionellt dumma. Det är snarare systemet som är väldigt svårt.
I finansvärlden så gillar man inte att ställa enkla frågor, därför att ju svårare någonting är, desto lättare är det att ta betalt för det.
Och Andreas Kjervenka, som är journalist på Dagens Industri, var en av dem som hjälpte oss att återfå självförtroendet.
Till exempel när Riksbanken och andra centralbanker skapar nya pengar digitalt, så kallas det för kvantitativa lättnader, som är ett ganska obegripligt uttryck. Och det är ganska typiskt, därför man vill inte att allting ska vara enkelt och lättbegripligt.
Och att det är svårt att förstå ekonomi, det är ju ett jättestort problem för ett demokratiskt samhälle. För det man måste komma ihåg är att ekonomi är politik.
Och politik är ekonomi.
Och vi kan inte förväntas vara fullvärdiga deltagare i ett demokratiskt samhälle om vi inte förstår alls hur ekonomin fungerar.
Så om vi antar nu då att det inte är vi som är dumma utan systemet som är svårt, så ska vi berätta för er vad vi har lärt oss under de här veckorna vi har jobbat med detta avsnitt.
Och vi kan ju börja med en grej som är väldigt central för den här berättelsen, som åtminstone jag aldrig tänkt på. Och det är att det finns två sorters olika ekonomiska system som existerar parallellt. Det finns å ena sidan den riktiga ekonomin, och å andra sidan finns det finansvärlden.
When people think about the real economy, it's much easier thing to get your head around, because it's the things we make, the things we do, the things we buy, the things we sell.
Det här är journalisten och författaren John Lanchester i en intervju på universitetet i Sheffield. Han har ägnat all sin tid sedan finanskraschen 2008 med att skriva om det ekonomiska systemet. Bland annat en bok som heter How to Speak Money.
And the other economy, the financial economy, is what happens to the money that goes into the system. And that's a lot more complicated. And the weird thing is, the thing that's hard to get your head around, even when you know it very well, is that it's also much bigger.
Vi har lättare att förstå den riktiga ekonomin där man arbetar, man får sin lön, köper saker för lönen och sen är pengarna slut tills man jobbat ihop nästa lön. Det som händer i finansbranschen är mycket svårare att förstå. John Lanchester tar som exempel en bonde som har sina vetefält. Det är mars månad och skörden kommer inte förrän till hösten. Men bonden är orolig för hur vädret ska påverka skörden, och hon behöver pengar för att försörja sina barn. Så det hon gör är att hon säljer rätten till den här skörden i förväg. Då får bonden pengar och köparen får ett värdepapper, ett så kallat derivat, ett finansiellt instrument där det står att köparen har rätten till vetet när det väl skördas.
The right to own that wheat derives its value from the original thing. It's a derivative, and the crucial thing is, if you're the farmer and I've bought the right to your wheat, I can now sell that on to someone else. And the person I sell it to can sell it back to someone else.
I den riktiga ekonomin så är en veteskörd en veteskörd. Men i finansekonomin så får den ett nytt liv och blir någonting annat. Där kan den säljas och köpas runt hela jorden tusentals gånger fram och tillbaka varje dag. Och det viktigaste här, menar John Lanchester, är att värdet på den här skörden, det ändras hela tiden. Plötsligt ser det ut som att vädret kommer ge en strålande skörd. Då sjunker värdet på skörden eftersom det kommer finnas ett överflöd av vete på marknaden till hösten. Men sen ändras väderprognosen till det sämre och värdet på pappret stiger eftersom vete kommer vara en bristvara.
Kanske blir det plötsligt trendigt med kanelbullar och då går värdet upp. Eller så är glutenfritt den nya heta och då går värdet ner.
Eller så är det ren spekulation på marknaden som bestämmer värdet.
Och det här, det är ju bara den mest basala nivån. Sen kan man också stycka upp den kommande skörden och blanda ihop den med andra framtida skördar och skapa helt nya finansiella instrument som man kan handla med. Och man kan också försäkra värdet på skörden. Eller satsa pengar på att värdet ska gå upp eller ner, precis som en bettingsajt på nätet. I lager på lager så kan man skapa en hel uppsjö av olika finansiella instrument som alla utgår från en enkel veteskörd.
Instead of making money out of flogging your weed, you're actually making money out of money, as you say, out of insurance, reinsurance, people hedging against various different likelihoods and probabilities. It's much more complicated and it's also much much bigger. That market in derivatives and second order financial instruments is gigantic.
Det John Lanchester förbluffas mest över är att finansmarknaden är så mycket större än den riktiga ekonomin. Det är inte så det ska fungera, tycker varken han eller många andra vi pratat med.
Finance should be the mirror of the real economy.
should be an anticipation of the future growth of the economy. That's what the price on the stock market should be.
Det här är Didier Sornet, professor vid det schweiziska finansinstitutet och vid Schweiz tekniska institut. Han har specialiserat sig på bland annat olika metoder för att förutspå finansbubblor.
But finally develop a dynamic on its own, decoupled from the economy and actually feeding the economy in this artificial money machine.
Den artificiella pengamaskinen, det är vad Didier kallar finansmarknaden. Den är artificiell eftersom han menar att den är så långt frånkopplad från den riktiga ekonomins varor och tjänster och från riktiga människors arbete. Som ett exempel tar han bilföretaget General Motors.
Right now, we're using the latest techniques in computer-aided design, lasers and robotics to build cars and trucks that carry on the tradition of GM excellence.
General Motors became more a bank than a car builder. The real product that they were selling is almost an afterthought. The credit branch became the main driver of the revenues of the company. This is an example of financialization.
Och han är mycket oroad över hur den här finansialiseringen, som han kallar det, fungerar. Hur den kopplar bort pengarna från det som faktiskt finns. Han menar att det var det som i grunden orsakade krisen 2008 och att problemet är lika stort, om inte ännu större, idag.
Men det man ska komma ihåg är ju att spekulation, det är inte någonting nytt. Redan på 1600-talet så spekulerade folk i till exempel tulpanlökar, vilket orsakade en slags finansbubbla som i sin tur resulterade i den ökända tulpankraschen eller tulpanmanin. Så vad är det egentligen som är nytt med den värld som vi lever i idag?
För att förstå det så måste vi gå tillbaka till något som hände för sådär 30-40 år sedan.
Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed?
Under 80-talet blev det ett skifte i själva sättet att se på och förstå världen. En vändning från en typ av idéer till en annan. Flera av dem vi har pratat med pekar på en person som den mest framträdande i att driva fram det här skiftet. Nämligen den amerikanska ekonomen Milton Friedman.
The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus.
I mitten på 70-talet tog Milton Friedman emot Svenska Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, det som ofta felaktigt kallas för Nobelpriset i ekonomi. Under 80-talet var han ekonomisk rådgivare åt både Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i Storbritannien. Och hans centrala budskap, det var: släpp marknaden fri.
There is no alternative way that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise.
Milton Friedmans idéer var på den tiden radikala. De gick rakt emot de tidigare idéerna och den tidigare politiken som förts i stora delar av västvärlden ända sedan 40-talet. De tidigare idéerna hade i sin tur kommit från den brittiska ekonomen John Maynard Keynes.
John Maynard Keynes wrote the book on modern macro, the man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your questions in session. Have a seat and I'll school you in...
Keynes idéer innebar att staten skulle ha stora möjligheter att forma ett lands ekonomi. Till exempel, om arbetslösheten ökar i ett land, då ska staten kunna gå in och finansiera stora infrastrukturprojekt som vägbyggen och annat som är till nytta för folk, och på så sätt minska arbetslösheten.
Vital to the communities which they serve are the thousands of miles of highways constructed and improved by the works program.
Då har man haft olika typer av statliga satsningar på arbeten där man försökt sysselsätta arbetslösa med att göra saker som kan vara bra att ha för framtiden.
Det här är Hans Jörgensen, doktor i ekonomisk historia vid Umeå universitet.
Om varken hushåll eller företag är beredda att investera och konsumera, så kan staten göra det, till exempel när vi går in i en lågkonjunktur. Och då kan staten sätta igång den här typen av infrastrukturprojekt som till exempel gjordes i USA under New Deal, eller olika andra typer av satsningar som vi har sett i Sverige också från senare delen av 20-talet.
The monetary and the fiscal, they're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth, the multiplier driving higher the economy's health.
Och den här keynesianska modellen där staten hjälper till att skapa jobb och tillväxt, den visade sig ge resultat.
The following 20 to 30 years are characterized by enormous growth in the real economy associated with real productivity growth.
Årtiondena efter andra världskriget ökade produktiviteten i både Västeuropa och USA, och vanligt folk blev allt rikare. Det var en utveckling som enligt den amerikanska ekonomiprofessorn David Kotz gynnade de lägst betalda arbetarna mer än de på toppen, även i USA.
In the decades after World War II, the gap between the rich and the poor, while large, actually decreased over time. The real incomes of the bottom 20% of families in the US grew faster than that of the top 20% or the top 5%.
My general theories made quite an impression.
Revolution.
I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now.
That went into reverse after 1980, quite dramatically.
Efter att Milton Friedmans idéer hade fått starkt fäste både i USA och i England så var det som att det gjordes en 180-graders vändning i hur hela samhället skulle organiseras.
Big changes occurred. The state withdraws from significant regulation of business. Social welfare programs are reduced. It's a whole series of changes.
Skatter ska vara låga. Staten ska hålla sina fingrar borta från den ekonomiska politiken.
Och plötsligt var det som har kallat Keynes tidsålder över. Staten kan inte, ska inte, får inte lägga sig i hur marknaden fungerar. Eller som den amerikanske presidenten Ronald Reagan sa i sitt tal efter att han kommit till makten 1981.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Och vad får det här då för konsekvenser? Den allra tydligaste förändringen ser man om man kollar på lönerna, speciellt i USA. Från att ha ökat stadigt sedan andra världskriget så slutade de plötsligt att växa och för de sämst betalda sjunker lönerna. Däremot tog den rikaste tiondelens inkomst fart och började växa kraftigt. Klassklyftorna ökade, de rika blev rikare och de fattiga fattigare. Orättvist tyckte vissa, men rättvisa har ingen plats i världen menade Milton Friedman.
Life is unfair. There's nothing fair about one man being born of a wealthy parent and one of an impecunious parent. There's nothing fair about Muhammad Ali having been born with a skill that enables him to make millions of dollars one night. There's nothing fair about Marlene Dietrich having great legs. We all want to watch.
Vänta, vad sa han?
Att det inte är rättvist att Marlene Dietrich har så vackra ben som vi alla vill titta på.
Alltså den här Marlene Dietrich.
Dort wollen wir uns wiedersehen.
Tysk-amerikansk sångare och skådespelare, född 1901, antinazist, förebild för kvinnorörelsen på 50-talet.
Ja, det är henne han menar.
Vad har hennes ben med det här att göra?
Don't you think a lot of people who like to look at Marlene Dietrich's legs benefited from nature's unfairness in producing a Marlene Dietrich?
Ja, man skulle kunna säga att det här är ett gräsligt sexistiskt sätt att reducera en viktig person till ett par ben. Men det som jag tror han menar i det här klippet, som för övrigt kommer från en dokumentär från Free to Choose Media, det är att världen är ojämlik och att vi inte kan sträva efter sånt som rättvisa eller samma förutsättningar för alla, för då får vi aldrig se några exceptionella människor.
What kind of a world would it be if everybody was an absolute identical duplicate of anybody else? You might as well destroy the whole world and just keep one specimen left for a museum.
Ja, hur som helst. Jag tar bara upp det här för att visa att det fanns en idé om att ojämlikhet och klassklyftor var något bra.
Och de idéerna och de här förändringarna, de var ju, måste vi säga, inte begränsade bara till USA och England. I en rapport från Statistiska centralbyrån från förra året så står det faktiskt svart på vitt så här. I Sverige under perioden 1950-1980 ökade arbetarnas löner på bekostnad av företagens vinster. Men från och med 1980 och framåt så minskade lönerna och pengarna gick istället till företagens ägare. Och sen skriver man citat, förloppet har sett likadant ut i resten av världen. Slutcitat.
Men det nya efter det här skiftet på 80-talet, det var inte bara växande klassklyftor.
The second trend was often referred to as financialization.
Precis det som John Lanchester var så förbryllad över tidigare. Finansialiseringen av ekonomin. När man började släppa marknaden fri så växte finansbranschen otroligt mycket.
The banking sector, which had been heavily regulated previously, was turned loose to do whatever was most profitable. And they soon discovered new ways of making money through various kinds of financial maneuvers.
Under den keynesianska epoken, då hade varje land kontroll över sina pengar. Så alla utlandstransaktioner gick i någon mening genom Riksbanken. Idag flyttar alla sina pengar hur man vill. Det är ett helt nytt finansiellt system.
möjligheten att flytta pengar gjorde det också möjligt för företag att skapa större vinster av ren spekulation. Alltså i princip att satsa pengarna på spel än vad de kunde göra genom att producera varor.
Och det är det här som Didier Sornet kallade för den artificiella pengamaskinen. Så den möjliggjordes alltså av avregleringarna på 80-talet.
Precis, och som Hans Jörgensen säger.
Företag bygger upp finansiella avdelningar som är lika stora som varuproduktionen, kanske större. En gång i tiden sysslade de med varuproduktion och sålde mellan länder. Nu har de finansavdelningar som sysslar med att flytta pengar för att få avkastning sekundsnabbt genom olika rörelser.
Ja, och sekundsnabbt, det är ju inte sant. Det går tusentals gånger snabbare än så.
Och det är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande som vi har lärt oss de här senaste veckorna. Och det kan vara värt ett kort sidospår i den här berättelsen. För ni vet, den här klassiska scenen. Klockan på New York-börsen ringer och börsmäklarna börjar spekulera hejvilt. Det här är ju en ikonisk plats. Vi har sett den i massor med spelfilmer och dokumentärer och över 30 mediebolag rapporterar dagligen från golvet på New York-börsen. Men det är inte där det händer. Vissa menar till och med att hela New York-börsen är en slags kuliss som bara är kvar för att den är ett starkt visuellt varumärke. Det riktiga spelet ligger långt därifrån.
Forget the idea of traders waving their arms around. This is what a real stock exchange floor looks like.
Det var svårt att få tag på information om de här gigantiska datacentren i New Jersey där börsernas servrar finns. Där de är inhägnade av grindar, övervakade av kameror och klassade som kritisk infrastruktur. Men till slut så hittade jag ett reportage från BBC Newsnight som visade insidan av ett av dem.
To be allowed to have a tour of this place and film, I had to agree not to identify anyone or anything. The organizations that pay to be in here are buying absolute discretion, absolute secrecy.
Om du sitter hemma och köper aktier på en amerikansk börs, då är det till ett sånt här center som dina knapptryckningar leder. Inget konstigt med det, men grejen är att den allra största delen av handeln inte alls sker via knapptryckningar. Den sker inte via människor överhuvudtaget. Mer än 2/3 av det som pågår på den öppna marknaden sköts av algoritmer. Algoritmer som utnyttjar sin hastighet för att gamea systemet.
En sån process kallas för algosniffing. Den fungerar så här. En algoritm är programmerad att upptäcka inkommande ordrar från andra algoritmer på en speciell aktie. Innan den inkommande ordern har genomförts så köper algosniffaren upp aktierna millisekunder före och säljer dem sedan vidare direkt till den ursprungliga köparen, men till ett lite högre pris. Och den som då äger den här algosniffern lägger mellanskillnaden i fickan. Eftersom den inkommande ordern också gjordes av en dator så krävs det att algosniffern är snabbare för att det ska fungera.
Och eftersom transaktionerna sker med ljusets hastighet genom fiberkablar, då vinner den dator som är placerad närmast börsens dator, den så kallade matching-servern. Och ju närmare du vill vara, desto mer får du betala. Som Ronan Ryan, chef för IEX-börsen, säger i det här BBC-reportaget.
It's not only being in the building as close as possible to the exchange, it's where you are in the building relative to where the exchange is. And to give you an idea on that, roughly a foot of cable equates to a nanosecond, a billionth of a second, and people are getting into pissing matches over the length of their cable in relation to where the matching engine is.
Och allt det här innebär ju att du, om du är en människa och inte en algoritm, du har inte en chans att få ett rättvist pris på det du köper och säljer. Och det har fått sådana som till exempel den kanadensiska börsmäklaren Brad Katsuyama att säga att hela finansmarknaden, som den fungerar idag, är riggad.
Why do people pay hundreds of millions of dollars for the technology to be right next to stock exchanges? Because it gives them the ability to trade hundreds of times, thousands of times, before that same piece of information makes it to the last person. When you ask the question, is the stock market, the way it's designed, does it systematically disadvantage certain people? The answer to that is yes. The people who are being systematically disadvantaged are the people who know the least about the stock market.
Vi har i ärlighetens namn faktiskt inte lyckats förstå exakt hur allt det här hänger ihop med allt annat som pågår i finansvärlden. Det som vi kan slå fast är att den här typen av automatiserad handel i ljusets hastighet ökar komplexiteten i systemet. Och det gör det svårare för dem som inte är extremt insatta att förstå vad det är som pågår.
Och det är ju ett problem. För pengarna i systemet, inte sällan så är det våra pengar. Det är våra pensioner, det är vårt sparande, det är våra aktier och fonder och så vidare. Och nu kommer vi in på en annan grej som vi har lärt oss, eller i alla fall jag. Och det har att göra med vart pengar kommer ifrån. Jag tog nyligen ett bostadslån från en stor svensk bank. Och jag trodde ju då att banken i stort sett gick till sitt kassavalv, hämtade pengarna och satte över dem på mitt konto. Men i verkligheten så trollade de bara fram pengarna från ingenting.
Pengar, de skapas egentligen när banker ger ut lån. De tas inte från någon annanstans, utan det är liksom nya pengar som kommer ut i systemet. Det är 900 lappen, 9 miljon som kommer ut i systemet, och det är så mängden pengar i samhället ökar.
Och för mig, det här kändes som häxkonst. Alltså ren häxkonst. Jag kunde inte tro på det. Så jag frågade en kompis till mig som jobbar på bank. Kan det verkligen vara sant att banker skapar pengar från ingenting när jag tar ett lån? Och han bara stirrade på mig som att jag var helt dum i huvudet och bara, ja.
Credit corresponds to money created out of nowhere by banks. Then the money is used to buy real products. Cars, condominium, apartment and so on.
Men återigen, det är ju inte du som är dum, för det är systemet som är krångligt. I en undersökning som citerades av Forbes magazine visste 84% av brittiska politiker inte heller att banker skapar pengarna när de lånar ut. Och den här undersökningen gjordes ändå efter att Bank of England 2014 publicerade ett uttalande i någon slags försök att utbilda massorna. När en bank ger ett lån så skapar den nya pengar, står det i fetad stil. Och det är viktigt att påpeka att det här inte är något helt nytt, så banker fungerat länge. Men det som hände på 80-talet och framåt, det var att det blev lättare och lättare för banker att skapa de här pengarna. Banker har alltid behövt ha en liten del egna pengar för att kunna bedriva sitt pengaskapande. Men mängden pengar de behövde, den har krympt allt mer med avregleringarna.
Det som vi en gång till hade som kassakrav är extremt låga. Bankerna behöver bara ha en liten gnutta kapital kvar. De kan låna ut så mycket hela tiden.
Och genom de här allt större lånen som flödar så löser man ett stort problem som kom av den här nya ekonomiska ordningen. Som ni minns så stannade ju vanligt folks löner av. Och vad händer när våra löner slutar växa?
Då kan vi inte konsumera i kapp med det ökade utbudet.
Precis. Och hur ska ekonomin snurra när folk inte har råd att köpa alla nya varor och tjänster som produceras? Jo. SMS-a-låna, SMS-a-låna, SMS-a-låna.
Det är nu som i den nya ordningen finns möjlighet att låna pengar till konsumtion på ett sätt som vi aldrig har gjort förut.
This process included the banks lending money to families of middling and low means. They found ways to make high profits by lending money to people who didn't have much in the way of income.
Hans Jörgensen kallar det här nya systemet med spekulation och lån om vartannat för en kasinoverksamhet. Och kanske skulle arkitekten själv, Milton Friedman, varit rätt nöjd med den beskrivningen.
But what does Las Vegas have to do with the real world? A great deal more than you might think. It's one very important part of our life in highly concentrated form. Every day, all of us are making decisions that involve gambles.
Så nu är scenen satt. Vi har en ny slags ekonomi, en som är finansialiserad, där tillväxt och pengar skapas på en avreglerad och allt mer komplex finansmarknad. Vi har mer pengar, mer action, och på pappret så är det här en ekonomisk framgångssaga. Eller som Didier Sonnet säger.
Everybody is happy and looks like we have created a win-win-win strategy.
Men, för att använda en ganska sliten metafor, det ska visa sig att den här nya ekonomin som byggts på artificiell tillväxt och billiga lån är ett synnerligen skakigt korthus. Det räcker med en liten vindpust för att allt ska krascha. Och redan 2007 så börjar folk ana att en hel storm är på väg. För att förstå exakt vad som hände så måste jag först säga någonting om bankernas incitament att låna ut pengar. För varje lån som banken ger så skapar de inte bara nya pengar, de skapar också tillgångar till sig själva. Lånet jag tog i min bank skrivs in i deras balansräkning som en av deras tillgångar. I det här fallet så är deras tillgång min benägenhet att betala tillbaka pengarna med ränta. Och om jag inte kan det så är deras tillgång värdet på huset som jag nu köpt. Minns nu det vi sa i början om finansmarknaden, där man kan omvandla en framtida veteskörd till ett finansiellt instrument som kan köpas, säljas, försäkras, styckas upp, ompaketeras, bettas på och så vidare. Det här kan man också göra med huslån, eftersom huslånet är ju en av bankens tillgångar.
Och det som hände i USA under 2000-talet, det var alltså att det blev extremt populärt att spela med huslån på marknaden. Varför? Jo, eftersom det var så lätt att låna blev bostadsmarknaden het. Alla kunde ju köpa hus för lånade pengar och då steg priserna, vilket var bra för de som investerat i bostadslån.
Så runt hela jorden så ville folk köpa de här amerikanska huslånen. Och bankerna och låneföretagen, de blev som en fabrik som kämpade med att tillgodose den ökade efterfrågan på produkten de producerade. Men hur ökar man produktionen av huslån? Jo, genom att hela tiden sänka ribban för vem som får låna stora mängder pengar.
One of the jokes was that one type of mortgage was a ninja mortgage. No income, no job, no assets.
Som bland andra Alex Bloomberg och Adam Davidson rapporterat i This American Life, så var det så det fungerade på många håll. Du kunde gå in på en bank utan jobb, utan inkomst, utan tillgångar och gå ut med flera miljoner som du kunde köpa ett hus för. Och det kan man ju skämta om och sätta en lustig namn på, men i grunden så är det inte så kul.
You basically borrowed $540,000 from the bank and they didn't check your income.
Right. It's a no income verification loan. They don't call me up and say, you know, how much money. They don't do that.
Och dessutom, som John Lanchester beskriver i artikeln After the Fall i London Review of Books, så var det en del banker och långivare som helt enkelt började med rena bedrägerier för att få folk att teckna de här lånen. Till exempel i Baltimore.
There, people going to buy houses for the first time would turn up at the mortgage company's office and be told, look, I'm really sorry. I know we said we'd be able to get you a loan at 6%, but something went wrong at the bank, so the number on here is 12%. But listen, I know you want to come out of here owning a house today. That's right, isn't it? You do want to leave this room owning your own house for the first time. So what I suggest is, since there's a lot of paperwork to get through, you sign it, and we sort out this issue with a loan later. It won't be a problem. That is a flat lie.
Och enligt lagen i bland annat Maryland så fanns det inget som den lurade låntagaren kunde göra.
The mortgage broker can lie as much as they want, since the onus is on the other party to protect their own interests. The loan was fixed and unchangeable and the contract legally binding.
Men det fanns ju ett problem med såna här extremt dåliga lån där ingen egentligen tror att låntagaren kommer att kunna betala av. Vem skulle vilja investera sina pengar i ett sånt lån? Även det problemet fanns det en lösning på.
Många av de här lånen har ompaketerats i såna här avancerade finansiella instrument som kallas MBS och CDO och sånt.
Det här är Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen. Och det han pratar om är ett slags konfetti som man gjort av lånepapperna. Bankerna sålde lån, bra och dåliga, till värdepapperbolag som klippte upp dem i tusentals bitar och blandade ihop bra lån med riktigt, riktigt dåliga lån. Och sen sålde de vidare små klumpar av lånepapperskonfetti.
Poängen med dem var egentligen bara att man skulle dölja risken som fanns i den här typen av lån och blanda ihop dem med en massa andra bra lån så att det skulle se bra ut som helhet.
Det var ungefär som att man skulle sälja hamburgare och så skulle man blanda in 5% salmonella smittat kött. Men som det bara var 5% så skulle man sälja de här hamburgarna som det finaste köttet som gick att få.
Och det här funkar ju så länge ingen blir sjuk. Men efter ett tag så börjar det bli mer och mer uppenbart att man faktiskt förgiftat stora delar av systemet. Alex Bloomberg igen.
People would close on a house, sign all the papers and then default on their very first payment. No loss of a job, no medical emergency. They were underwater before they even started.
The result, just in Baltimore, was tens of thousands of people losing their homes. The charity I talked to had no idea where many of those people were. Some of them were sleeping in their cars. Others had just vanished.
Och Henrik Braconier, han minns känslan just innan hela skiten rämnade.
Det var väldigt tydligt där i augusti 2008 när man pratade med kollegor som jobbade på marknaden. De sa att liksom, telefonen har slutat ringa. Det är ingen som vågar ringa upp någon annan. Det är ingen som vågar ens fråga om man ska göra en deal. Så det var alldeles tyst.
Man får som bilden av en hel industri som står med handen i syltburken och håller andan för att de just hört någon komma in genom dörren.
Men vi insåg ju inte vidden av det som skulle komma bara några veckor senare. Den här totala sammanklappningen av det hela finansiella systemet.
It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy.
Den 15 september 2008 vaknade finansmarknaden upp till en ny värld. Lehman Brothers, USA:s fjärde största investmentbank, hade tidigare varit väldigt bra på att spekulera. För varje miljon dollar de ägde hade de lyckats samla ihop 44 miljoner i tillgångar. Fantastiska proportioner. Men nu visade det sig att de suttit på omkring 60 miljarder dollar i form av de här osäkra lånepaketen. Desperata hade de försökt få andra banker att köpa dem ur krisen. Men en av de få intressenterna, Barclays, hade ett villkor för köpet. Nämligen att de amerikanska skattebetalarna tillfälligt skulle stå för riskerna. Henry Paulson, USA:s dåvarande finansminister, sa nej.
I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers.
Så Lehman Brothers gick i konkurs. Och det var då den riktiga paniken bröt ut.
Och just precis nu kommer morgonekot nattsvart på börserna i Asien efter bankkollapsen i USA.
Credit markets have frozen. We are in the midst of a serious financial crisis.
What we've seen over the last 24 hours is an earthquake which we've been waiting and expecting for some while.
The first weekend of October 2008 was a point when people at the top of the global financial system genuinely thought, in the words of George W. Bush, this sucker could go down.
Att den amerikanska staten lät Lehman Brothers gå under eftersom de spelat med för höga insatser och för höga risker, det känns ju ganska logiskt för gemene man. Och ännu viktigare, det följer ju precis Milton Friedmans ideal för hur det här systemet som han varit med att skapa ska fungera. Ni minns att han jämförde ekonomin med ett kasino.
Every day, all of us are making decisions that involve gambles.
Direkt efter det sa han så här.
We can make the decision only if we bear the consequences.
Så Lehman Brothers skulle få ta konsekvenserna, tyckte man. Problemet var bara att det inte riktigt var möjligt längre. För effekterna på resten av systemet var helt enkelt för stora. När folk på andra banker såg att inte ens Lehman Brothers gick säkra så spreds oron blixtsnabbt över världen. Ingen inne i systemet eller utanför kunde vara säker längre. De värdelösa lånen var förpackade i buntar, inslagna i buntar som hade köpts av banker över hela världen, och ingen kunde längre veta vem som skulle gå under härnäst.
Inte ens de som ägde de här tillgångarna förstod vem som satt på svartepetter och vem som hade de här liksom giftiga lånen. Och därför så spreds liksom de här osäkerheten och riskerna över hela världen.
RBS, at one point the biggest bank in the world according to the size of its balance sheet, was within hours of collapsing. And by collapsing, I mean cashpoint machines would have stopped working and insolvencies would have spread from RBS to other banks. And no one alive knows what that would have looked like or how it would have ended.
John Lanchester kallar beslutet att låta Lehman kollapsa för den största ekonomiska felräkningen i modern amerikansk historia. Och att den största läxan hela världen lärde sig av deras undergång var som följer. Stora västerländska banker är idag too big to fail. Vi, alltså skattebetalarna, har låtit dem växa så stora och så sammankopplade att vi inte längre har råd att någonsin låta dem dö en naturlig död. Faller bankerna så drar de med sig oss ner i avgrunden. Och den här läxan skulle komma att stå oss väldigt dyrt.
The immediate economic consequence was the bailout of the banks. I'm not sure if it's philosophically possible for an action to be both necessary and a disaster, but that in essence is what the bailouts were. They were necessary, I thought at the time, and still think, but they turned into a disaster we are still living through.
Regeringar runt om i världen började pumpa in skattebetalarnas pengar i bankerna för att hålla dem flytande. I oktober 2008 fick investmentbanken Goldman Sachs, som Matt Taibbi i Rolling Stone kallade för en stor vampyrbläckfisk på mänsklighetens ansikte, 10 miljarder dollar av de amerikanska skattebetalarna. Kort efteråt så gav man 180 miljarder dollar till försäkringsbolaget American Investment Group. I England fick Royal Bank of Scotland, RBS, 50 miljarder pund av folket och så vidare och så vidare.
Man var tvungen att återskapa förtroendet i systemet. Annars hade systemet kollapsat, och i och med att finanssystemet kollapsat så hade ju den reala ekonomin kollapsat. Den var ju väldigt nära att kollapsa redan nu.
Och det man gjorde i Europa var att där ville man ju verkligen inte hamna i samma situation. Så där skrev man ju mer eller mindre ut en blank check för att rädda hela det europeiska banksystemet.
Fearing further losses elsewhere, the Bank of England and the Central Bank of Europe both pumped billions of pounds and euros into the system to boost confidence in the market.
Så, skattebetalarna fick ta smällen. Och konsekvensen av det lever vi med än idag.
Vi fick ju stora ekonomiska problem i stora delen av världen som vi inte har löst ännu. Många regeringar blev väldigt högt skuldsatta, framförallt i Europa.
De stora skulderna, de flyttades över från den privata sektorn och från banksektorn till den offentliga sektorn. Så att man liksom fördelat bördan från de som tog riskerna till de som inte tog några risker.
Och när våra regeringar plockade upp notan, då tvingades många länder att införa hårda besparingar inom den offentliga sektorn. Och det i sin tur ledde till, och fortsätter leda till, arbetslöshet och ökade klassklyftor, menar Andreas Cherbenka. Enligt en studie som publicerades 2013 hade över 7 miljoner människor förlorat sina jobb på grund av den ekonomiska krisen.
Och konsekvenserna av att vi räddade bankerna kommer att fortsätta vara med oss långt in i framtiden, menar John Lanchester. I en artikel från 2009 så skriver han: "Vi kommer att betala för det. Inte metaforiskt, utan bokstavligt. Istället för skolor och mediciner och vägar och bibliotek så kommer enorma summor av allmänhetens pengar att gå till bankerna. Och det, skriver han, det kommer att leda till en fruktansvärd ilska hos befolkningen."
I remember thinking that a huge storm of rage was coming towards governments once the public realized what a giant hole had been dug for them by the financial system in collusion with their leaders.
Millions of homeowners suddenly faced foreclosure. Now, you know, there was another group, ordinary people, who were facing insolvency, and little was done for them. They lost their homes, that's all. So the bankers kept their banks, and the homeowners lost their homes. You know, is anyone surprised that people got angry?
Och den amerikanska ekonomijournalisten Michael Lewis formulerade det så här när han var med på Conan O'Briens tv-program.
You have these elites on Wall Street who were able to play this game that was not capitalism. You know, it was kind of socialism for the rich and capitalism for everybody else. And the rest of the society saw that and was outraged. And the anger in the land starts, I think, with that. The sense that there's one set of rules for elites and another set of rules for everyone else.
The hypocrisy was enormous, particularly given that since 1980, we were all told that everyone must sink or swim based on their own efforts. Government will no longer help people. Suddenly, it turned out that the only ones who were liable to sink were ordinary people.
Dessutom så framkom det att till exempel Goldman Sachs vetat om vad som skulle ske långt innan allmänheten visste det och skott sig på det. Samtidigt som de sålt dåliga lån till sina kunder så hade de själva satsat stora summor på att värdet på samma lån skulle kollapsa. De bettade helt enkelt mot sina egna kunder, något som illustreras i en scen från filmen The Big Short som är baserad på Michael Lewis bok med samma titel.
You have any idea what you just did?
Oh, come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate.
You just bet against the American economy.
Fuck yeah, we did.
Yeah.
Fuck yeah.
Which means, if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that?
No.
Did you know that?
No, I didn't know that.
Och som ett extra vedträ på elden så kom det också fram vad som hade hänt med de ansvariga för allt. Ett känt exempel är Fred Goodwin, före detta högsta chef för RBS, även kallad Fred the Shred eller världens sämsta bankir. Samtidigt som skattebetalarna räddade hans bank, och just innan han avgick, så fick han igenom en dubblering av sin egen pension från 90 till 180 miljoner kronor. Men det var inte bara han. Enligt New York Times så fick över 5 000 olika topdogs inom finansbranschen på Wall Street över 1 miljon dollar var i bonus för katastrofåret 2008. Pengar som bankerna alltså tog från skattebetalarna och stoppade i deras fickor.
Även om alla de här bonuserna är småpotatis jämfört med räddningspaketen i sin helhet, så har de bidragit till att förvandla krisen 2008 från en ekonomisk kris till en politisk.
Vi sa ju i början att ekonomi är politik och politik är ekonomi. Och är det någonting som de flesta vi pratat med är eniga om, så är det att beslutet att rädda bankerna och låta folket ta smällen, det har haft stora politiska konsekvenser. Vilka konsekvenser menar de? Jo.
Populism.
Populist.
Populist.
Populist sentiments.
Authoritarian right-wing nationalist.
Och i värsta fall...
någon liten man med mustasch.
Traditional parties have become much weaker in a number of countries around the world. And you saw the rise of the strongman.
Det här är den italienska ekonomen Brunello Rosa. Han och många andra vi pratat med menar att när medelklassen står och stampar, när de fattiga får det sämre och när arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten breder ut sig, samtidigt som de som skapat problemen skyddas, då banar man vägen för starka ledare.
Stride onto the political stage saying I will solve your problems, just give me the power. And this is the stance of President Trump, of Erdogan in Turkey, of Modi in India, of it's happened in many countries in Europe and Asia, in Latin America.
The last one in order of time is Brazil, that is about to go in the hands of one of these strongmen.
Is a man who inflames strong passions, adulation and fear. Jair Bolsonaro came to vote and wore beneath his jacket a stab vest. He's already survived a knife attack in a campaign of violent division.
And the deeper from my heart, I believe that now, today, we will start a new Brazil. We believe this is the man will change everything.
Man pratar ju ofta om ekonomisk kollaps, att man tänker sig de här bilbränderna och demonstranter och så vidare. Men det som händer efter en kris är oftast mycket mer utdraget förlopp. Efter bankkriser så blir det oftast politisk splittring, social oro och ökade motsättningar. Det är de verkliga konsekvenserna av finanskriser. Det är liksom en smygande kollaps, kan man säga.
So some see a nation's savior, but others a dangerous authoritarian.
Det kan ju verka lite konstigt. Varför skulle man vilja rösta på en kandidat som hyllar militärdiktaturer? Eller en annan som hetsar mot flyktingar? Eller en som hatar homosexuella för att man är arg på de ekonomiska orättvisorna? Men det man ofta glömmer då, det är att många av de så kallade starka ledarna också brukar lova att ändra det ekonomiska systemet.
Trump, when he was a candidate for president, emphasized a big infrastructure building program, roads, ports, airports, bridges, etc. And he promised not to cut social programs.
Nu blev det ju inget av Trumps infrastruktursatsning. Det verkar bara ha varit tomt valfläsk. Och dessutom så håller han nu istället på att driva igenom nya avregleringar av finansbranschen. Men han talade i alla fall till en ilska som var på riktigt och lovade lösningar. Så många ser populisternas framgångar som en logisk och förståelig konsekvens av kraschen. Didier Sornet igen.
I'm not condemning it. I see this as the voice of people who are suffering and who are not helped by the policymakers. The solution that has been adopted in the last 10 years are stabilizing the infrastructure, the economy and the finance system at the cost of impoverishing the middle class.
Now, I must admit that authoritarian right-wing nationalism can potentially resolve the structural crisis. Nazi Germany had a regime that worked economically. It included repression of workers and trade unions, but the demand problem was solved by a big state infrastructure program of road building and other public projects, as well as remilitarization. Unemployment was driven basically to zero.
Men Som historien visat så kommer högerpopulismens lösningar, även om de skulle genomföras och fungera rent ekonomiskt, med stora kostnader och enorma problem på andra håll.
It includes scapegoating of minorities, of foreigners. It contains seeds of growing international conflict and potentially wars.
Strongmen, by definition, they engage in confrontations. They don't back off in confrontations. And eventually conflicts almost naturally ensue.
Resolving an economic crisis is not everything. We also need a decent world.
Jag tycker det var intressant att lyssna igenom alla de här intervjuerna som vår researcher Oskar Ståhl gjort med olika ekonomer och forskare och journalister. För trots att de kommer från olika länder, från olika specialområden och från olika politiska håll, så var de på det stora hela överens om samma förklaringsmodell. Avregleringarna gjorde att finansbranschen kunde förstöra vår ekonomi. De som var ansvariga gick fria. Folket fick betala eftersom bankerna var too big to fail. Ingen har fixat problemet och nu ser vi konsekvenserna i form av växande klassklyftor, nedskärningar, ilska och populism i världen. Och jag tycker att vi har kunnat verifiera samtliga separata påståenden utom ett. Det är om att ingen har fixat problemet. Är det verkligen så?
Ja, det beror lite på vem du frågar. En del menar ju att vi faktiskt har tagit tag i en del av orsakerna.
Efter cirka 20 år av avregleringar, vilka bidrog till krisen, så har vi nu snarast fått ökade regleringar.
Det här är Per Österholm, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet. Och som exempel så tar han att bankerna numera måste ha en större andel egna pengar för att få låna ut till andra.
Vilket innebär att bankerna måste hålla mer eget kapital i förhållande till volymen och risken på utlåningen.
Och en annan professor i nationalekonomi som vi har pratat med, Annika Alexius vid Stockholms universitet, berättade om en ny grej som man hoppas ska göra att skattebetalarna slipper betala notan vid nästa kris, nämligen bail-ins.
Som betyder att det är inte skattebetalarna som ska gå in, utan det är bankens aktieägare ska vara de stora förlorarna. Nu är inte det här genomfört i sin helhet ännu. Men det är väldigt många av de här reglerpersonerna som har förstått att bailout ger sneda incitament att ta risker.
Å ena sidan. Å andra sidan.
Det är en sak vad man har sagt innan och en helt annan sak vad som verkligen händer om det blir akut kris. Så det är mycket möjligt att, eller snarare troligt skulle jag säga, att skattebetalarna ännu en gång kommer att få rycka ut.
Vi ska alldeles strax gå över till att prata om framtiden. Riskerar vi en ny kris och om en sån sker, vad kommer hända då? Men innan vi gör det så finns det en sista grej om krisen 2008 som jag måste ta upp. För det har ju framställts som att vi var absolut tvungna att betala för bankerna när de höll på att falla. Men på ett ställe så lät man dem faktiskt gå i konken.
The emergency law were put in place and after that the three largest banks fell one by one. The next few days was just chaos.
Þórður Snær Júlíusson, som vi hörde i början, jobbade som journalist på Island när finanskrisen inträffade. Dagen efter att bankerna gått omkull så lades hans tidning ner. Han förlorade jobbet och såg paniken sprida sig genom samhället.
The krona fell roughly about 50%. We had unemployment rates go up to high double digits. We had inflation going over 18%.
Många blev arbetslösa, andra förlorade sina hem. Men i centrala Reykjavik så samlades fler och fler arga människor för att kräva förändring.
We had people from all layers of society go out week after week after week on every Saturday to participate in protests against the government, against what had happened, calling for elections, calling for a new constitution, etc. So became the so-called pots and pans revolution, where people brought their pots and pans and, you know, hit them together and demanded change.
Och den här förändringen kom ju till slut. Bankerna förstatligades, banktjänstemän sattes i fängelse, regeringen avgick. Och det är det här som är det intressanta. Island har aldrig haft det bättre.
We have seen pay rise quite rapidly. If you would correct for the imports of foreign labor here to Iceland, we would have a negative unemployment rate. We now have 40,000 foreign nationals living here in Iceland. It was the best thing that could happen to us to let those banks fail in the way that we did. If we would have had the money to keep them going, this sort of sham that these banks were would, you know, be able to keep on going.
Nu är Island ett väldigt litet land med bara drygt 300 000 invånare och många hävdar ju att deras metod inte skulle fungera i andra länder. Men i en intervju med Fox Business säger Islands tidigare president Ólafur Ragnar Grímsson att jo, det skulle den visst kunna.
All modern states, whether they are large and small, face similar challenges and could apply similar solutions. I have never understood why somehow banks are the holy churches of the modern economy.
Nu är det dags att prata lite om framtiden. Det här programmet ska ju försöka ta reda på vad som kan hända, inte bara vad som redan har hänt. Är det nu då så att vi redan går mot nästa krasch?
One of the points you make is that it was deregulation that caused so many problems. It was people backing off and saying, let Wall Street do Wall Street, let them be who they are, let's leave them alone, and that caused problems. Do you see that happening again now?
Oh my god, yes.
Det Michael Lewis säger här är något som de flesta vi pratat med håller med om. Vi har inte löst de bakomliggande problemen och vi kommer att få en ny kris.
Det handlar inte om det ska komma en finanskris utan det handlar bara om när.
Och när, det kan vara ganska snart. Didier Sunet tror att vi kommer att se nästa stora krasch redan 2019 eller 2020. Han menar att man idag ser precis samma mönster som för 10 år sedan. En finanssektor som har vuxit enormt mycket utan koppling till den riktiga ekonomin.
2016-2017 had an extraordinary performance of the stock market in a trajectory which is totally disconnected from the real economy. Complete disconnection of the stock market again.
I don't think there's like a lesson learned there. There should have been lesson learned for the rest of us. And the lesson we should have learned is you can't have financial system with too big to fail in the middle of it. You can't let people do whatever they want and they still survive. But we didn't change it.
Och det som kommer vara nytt vid nästa krasch är att vi nu har länder med enorma skulder, större än de någonsin varit i fredstid.
The credit exposure of banks is less severe than it used to be in 2008. Who are very exposed are the countries. The debts of the countries have never been as high. They are essentially on the level that you get when you are at war.
Staterna som nu räddade bankerna förra gången, de är ju kraftigt skuldsatta och inte råd att göra det en gång till. Beredskapen, den är mycket sämre med nästa kris.
You need to ask yourself what is going to happen to those countries if another severe crisis hits.
Okej, okay, då frågar vi oss det. Vad skulle hända alla skuldsatta länder, Sverige inkluderat, om vi inte kan och kanske heller inte vill rädda bankerna en gång till vid nästa kris? Och att det i sin tur utlöser en total ekonomisk kollaps.
Ja, den mest omedelbara konsekvensen skulle, som bland annat Per Österholm säger, vara att vi inte längre har tillgång till våra pengar.
Skulle det ske, då skulle vi snabbt inse hur otroligt beroende vi är av alla möjliga finansiella transaktioner i vår vardag. Har vi inte tillgång till våra pengar, ska vi börja med en bytesekonomi då?
Men det är effekterna på längre sikt som oroar mest.
During several years I was really worried that maybe a kind of revolution could happen in Portugal, Spain or even more Greece when the salary have been half. Imagine tomorrow someone say okay, you're going to earn half. What do you do? So my concern was that these people would go in the street, there would be a revolution and so on. So I see the possibility of social instability in the future if the situation get worse.
Tittar man historiskt så har det tyvärr ofta blivit så att väldigt dramatiska finanskriser har följts av krig. Krisen i början på 1900-talet följdes av första världskriget. Lågkonjunkturen på 30-talet följdes av andra världskriget. Och det är bara hoppas att inte historien upprepas där.
Så vad kan vi göra åt saken?
Ja, vi försöker ju alltid svara på den frågan i det här programmet. Problemet med det här ämnet är att det finns massa olika svar. När vi gjorde avsnittet om de stigande havsnivåerna eller resistenta bakterier, då fanns det ju som ett vetenskapligt konsensus att luta sig emot. I den här frågan så beror lösningarna mer på tycke och smak.
Eller ideologi.
Precis. Jag menar, gillar du Keynes idéer med statlig intervention, då kanske du kan tänka dig en lösning med mer regler för bankerna och finansekonomin, kanske till och med att staten tar över bankerna så att vi skattebetalare får ta del av vinsterna också nu när vi ändå står för förlusterna. Är du en anhängare av Milton Friedman, då är ju lösningen att ta bort alla regler, men även att låta bankerna gå under om de inte klarar sig på marknaden. Med det sagt så har några av dem vi pratat med föreslagit konkreta lösningar. Och den mest intressanta tycker jag är Didier Sonnets.
We need a kind of World War II effort in innovation without a war.
Han pekar på hur andra världskriget tog USA ur den stora depressionen på 30-talet genom att staten pumpade in pengar till forskning och produktion för att de skulle kunna vinna kriget. Ni minns kanske från förra avsnittet att bara genom att skapa atombomben så fick 130 000 personer jobb. Problemet kan man ju säga är att alla resurser och all arbetskraft gick till något som i slutändan var destruktivt, till att döda andra människor. Det Didier vill se istället är att vi, om man ska sammanfatta, förklarar krig mot de stora problemen som mänskligheten står inför och satsar pengar och resurser på att lösa de här problemen som om det handlade om ett riktigt krig.
We need to solve renewable energy, we need to solve energy storage, we need to solve pollution, we need to solve how food production, commodities, and so there are so many domains where also medicine, health, and so on, nanotechnology, many, many things where we could invest much more.
Och anledningen att jag gillar hans lösning är att den, om han har rätt, skulle lösa problemet med det han kallar den artificiella pengamaskinen som kraschar gång på gång för att den inte är kopplad till den riktiga ekonomin. Och sen, som ett slags bieffekt, så skulle vi kanske också ha en chans att på allvar lösa några av de stora problemen som vi gemensamt hela mänskligheten står inför. Sådana problem som vi har tagit upp i tidigare avsnitt, till exempel antibiotikaresistens.
Och varför gör vi inte det här redan?
Jo, enligt Didier så ställer ju det här högre krav på oss medborgare. För om ett krig bryter ut, då kommer politikerna automatiskt ställa om ekonomin till en krigsekonomi och ingen kommer protestera. Men politikerna kommer inte självmant göra det här för sånt som till exempel att rädda klimatet.
Either there's a war and it's about winning the war, but the politician will not start this.
Och alltså är det, som vanligt, upp till oss att tvinga politikerna att göra de åtgärder som krävs.
If the force comes from the people, then the politician will have to follow.
Och jag måste erkänna att jag tycker att det är skönt att höra någon säga att vi, du och jag och alla ni som lyssnar, vi har makten att förändra hur det här systemet fungerar. För jag tänkte en sak när det gäller de här tusentals självmorden som följde efter krisen 2008. Självklart kan det vara tillräckligt tufft för en människa att hamna på gatan, förlora sitt jobb, kanske sin familj. Men jag tror också att en komponent i människors desperation är känslan av att vara helt och hållet maktlös. För många, mig inkluderat, så är det som att det ekonomiska systemet, det är som vädret. Ibland är det bra, ibland är det dåligt, men det är ingenting vi kan påverka. Och när det då sker en katastrof, då känner man ju sig helt utelämnad, som att man träffats av blixten. Men om det är någonting jag lärt mig av att göra det här avsnittet så är det nog att ekonomin är en mänsklig företeelse. Det är inte ett väderfenomen eller ens en absolut vetenskap. Vi kommer aldrig att hitta en grundläggande objektiv sanning om hur systemet fungerar som alla är överens om. Därför så måste vi nog allihop börja fundera på vilket slags samhälle vi vill ha, hur vi vill att det ska fungera och sen försöka övertyga våra makthavare att testa sig fram till någonting som är rättvist och som fungerar.
Om det är något vi vet nu med absolut säkerhet efter det här avsnittet så är det vad som inte funkar. Så vi kanske ska börja där.
Det där tycker jag var en väldigt bra slutreplik faktiskt.
Då kanske vi ska sätta punkt här.
Vi sätter punkt för Petri Dystopia för idag. Nästa avsnitt, det här är intressant, det vet vi faktiskt inte till 100% vad det kommer handla om ännu. Jag vet att du, Anna, håller på att kika på hur det ser ut med matförsörjningen i framtiden.
Ja, det finns en del saker som jag har kikat på som faktiskt jag blir lite orolig för.
Då kanske vi tar tag i det härnäst.
Vi får se vad som faller på plats då.
Jag heter Viktor Harris.
Och jag heter Anna Davor.
Och du har lyssnat på P3 Dystopia. Research för dagens avsnitt är gjord av Oskar Ståhl. En källförteckning med artiklar och videoklipp och en lista på musik. Det finns som vanligt på vår hemsida sr.se/dystopia. Och om ni vill diskutera dagens avsnitt med oss som gör det så kom gärna till vår Facebookgrupp. Den heter helt enkelt P3 Dystopia. Vi läser allting och så försöker vi svara på så mycket som vi hinner av era synpunkter. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs.
P3, Sveriges Radio. P3.